Välkommen att lyssna till ännu ett avsnitt av Bibeltimman. Vi läser ju Markus evangeliet tillsammans. Vi har nått fram till kapitel 8 och vi ska börja läsa från vers 22. De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade: "Ser du något?" Han öppnade ögonen och sa: "Jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd." Då la Jesus händerna på hans ögon igen, och nu såg han bra och var återställd. Och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: "Gå inte ens in i byn." Den här berättelsen är unik för Markus evangeliet. Du finner den inte någon annanstans. Och Jesus han botar nu en blind man. Förra gången så läste vi om hur Jesus botade en som var dövstum. Och efter det här undret så återstår det bara två helande under kvar i Markus. Dels så botar Jesus en besatt pojke i kapitel 9, kan du läsa det här. Och det har gjort honom både döv och stum. Och sen har vi då helandet av den blinde Bartimeus i kapitel 10. Så de fyra sista helande undren i Markus evangeliet handlar om människor som får sin syn eller sin hörsel tillbaka. Och det tror jag inte är någon tillfällighet, för Jesus han talar väldigt ofta om att se, att höra i sin undervisning. Och då handlar det ju inte främst om den fysiska hörseln och synen, utan om en uppmaning att förstå, att ta till sig budskapet, att vara öppen för det, att öppna sitt hjärta för det budskapet. Och nu är det skarpt läge, så nu gäller det verkligen att se och höra. Nu gäller det att uppfatta och förstå, för nu närmar vi oss nästa fas i Jesu tjänst och liv. När Jesus botar den här blinde mannen i Betsaida så gör han ju det på ett för oss ganska kontroversiellt sätt genom att spotta på hans ögon för att sedan lägga händerna på honom. Det kanske är anledningen att han tar mannen i handen och för honom åt sidan, tänker jag. Efter den här första behandlingen så frågar ju Jesus mannen om han ser något. Och mannen ser, fast människorna de rör sig, och när de rör sig ser de ut som träd. Men när sen Jesus än en gång lägger händerna på mannen, då ser han helt bra. Så helandet av den blinde sker i två steg. Och då kan man ju givetvis tänka: varför gör Jesus så här? Varför blir inte mannen botad direkt? Hade Jesus en dålig dag eller? Och jag tror faktiskt att den här frågan kan besvaras lite olika. Man kan se det på lite olika sätt. En enklare tolkning skulle ju kunna vara att just helanden kan faktiskt komma i steg som en process. Men det kanske inte är den mest logiska förklaringen. Jag tror att det mer handlar om att Jesus vill på något sätt illustrera andlig uppenbarelse. Jesus har ju alldeles nyss talat om andlig blindhet, exempelvis med fariseerna och om fariseerna och deras oförmåga och ovilja. Att vilja se, att vilja förstå. Han förundras även över lärjungarnas oförmåga att förstå. Men steg för steg så har Jesus visat för lärjungarna vem han är. Och deras ögon håller på att öppnas. Förståelsen av vem Jesus är har kommit gradvis. Vi skulle kunna säga på ett förenklat sätt i två steg. Till en början var det ju frågan om Jesus var en profet eller är en profet. Det var ju huvudfrågan i kapitel 6. Många av folket i allmänhet ansåg att Jesus var en profet. Och Jesus, han är ju en profet. Inte bara en profet i största allmänhet, utan han är ju profeten. Men samtidigt är ju inte det heller hela sanningen. Det är inte hela bilden. Det är inte fullkomlig klarhet om vem Jesus är. Det behövs ett steg till. Ett steg då som lärjungarna förs till i den nästa sekvens som vi ska läsa. När Petrus bekänner att Jesus inte bara är profeten, utan han är Messias. Ett annat sätt att se på det är att lärjungarnas första steg är att inse vem Jesus är. Det handlar om Jesu identitet. Samtidigt, i samma stund som bekännelsen om Jesus som Messias kommer, så påbörjas en ny resa, en ny uppenbarelse, att inse också vilken väg denne Messias är tvungen att gå. Och i förlängningen också en väg som hans efterföljare ska bli tvungna att gå, nämligen lidandets väg. Samtidigt är det som att Jesus genom det här sättet som han botar mannen vill visa på en andlig insikt, en profetisk insikt om vad det är att vara människa. Jesus, han låter mannen se människorna på ett annorlunda sätt. De ser ut som träd, säger han. Och det där tycker jag är spännande. För i Saltarens inledande verser så läser vi: saliga den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Ur ett andligt perspektiv så kan människan liknas vid ett träd. Och det som ger henne verkligt liv, det är ordet, Herrens undervisning. Mina ord är ande och liv, säger Jesus. Och Jesus benämns ju också själv som ordet med stort O. Den som har sin glädje i Herrens undervisning, som begrundar hans ord, som fördjupar sig i hans ord, som har en vilja till uppenbarelse och att förstå Guds vilja, som avsätter tid för bibelläsning, för bibelstudium. Han kan vara lycklig. Det är som att vara planterad andligt sett vid vatten i den bästa jordmånen. Och allt han gör lyckas väl. Markus har ju nu under den här första halvan av sin berättelse, vi befinner oss ju mitt i Markus evangeliet. Under den här första halvan så har ju Markus velat uppenbara vem Jesus är och hur det också är och hur det blir i hans rike. Alla de här underna som vi har läst om, det är ju givetvis fantastiska händelser som vi verkligen tror har skett och som betyder någonting för dem som blir föremål för dem. Men samtidigt så har de ju ett högre syfte. De berättar allihopa om, eller berättar om någonting om Guds rike. I Guds rike finns inte plats för några kaosmakter som vill förgöra oss. I Guds rike finns inga sjukdomar. Det finns inga lögner. Det finns inga demoner eller olika mörkerkrafter. Det råder ingen brist i Guds rike, vare sig på mat eller förmågor eller förståelse. Det Jesus gör med människor och i olika situationer, det är en föraning om hur underbart det är i hans rike. Jesus botar sjuka för att vi ska förstå att riket, det är fritt från sjukdomar. I hans fullkomliga rike finns vare sig döva, blinda, lama, spetälska eller besatta. Alla är fria och lever i ljuset av Guds härlighet och helighet och sanning. Markus evangeliet har ju, som då sagts, 16 kapitel och vi nu befinner oss i det åttonde, mitt i evangeliet. Och det i sig indikerar ju att något avgörande kommer att inträffa. Det är ofta så att det finns en vändning någonstans, något väldigt avgörande mitt i. Andra halvan har sedan ett lite annat fokus. Det handlar om att följa Jesus. Det handlar om hur mästaren Jesus Kristus, Messias, ska gå lidandets väg, korsets väg. Och hur han också förbereder sina lärjungar för att också vandra densamma. Lärjungaskap, att följa Jesus. Och nu går vi in i den fasen, men innan vi gör det och Jesus börjar tala till oss om vad det innebär att följa Jesus, så ska vi läsa om själva vändningen, det avgörande som på något sätt förändrar förutsättningarna radikalt. Jag läser från vers 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen, men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. De vandrar ut till byarna runt staden Caesarea Filippi. Den stan ligger vid foten av berget Hermon långt upp i norra Galileen. Ordet Caesarea betyder kejsare. Så staden hade hetat någonting annat innan, men nu hade den fått namnet Caesarea för att hedra kejsaren. Men för att inte staden skulle förväxlas med ett annat Caesarea som låg vid Medelhavskusten, så fick det då tilläggsnamnet Filippi. Det var ju Herodes Filippi som styrde över den här regionen, och så gav han staden tillägget efter honom själv. Och på den här vandringen på väg till Caesarea Filippi så hade nu stunden kommit för Jesus att föra lärjungarna fram till en avgörande punkt. Jesus han formulerar först en neutral fråga. Vem säger folk att jag är? För folk i allmänhet så var ju Jesus en bland många. Bra men inte bäst. Stor, men inte störst. Profet, men inte profeten. Och sen vände sig Jesus med en direkt fråga till lärjungarna. Vad säger ni? Vem är jag? Och då är det Petrus som ger svaret som binder honom vid Jesus för all framtid. Han säger, du är Messias. När vi läser motsvarande stycke i Matteus evangeliet så vet vi att det står lite mer där. Du är Messias, den levande Gudens son. En mästare eller en rabbi kunde man ju följa för en tid för att sen eventuellt gå till någon annan. Men Guds Messias kunde man inte byta ut. Jag tänker på ett avsnitt i Johannes 6. Jesus har precis förvandlat 5 bröd och 2 fiskar till till mat åt 5000. Och hans popularitet är ju vid det här tillfället ofantlig. Men i samma kapitel så börjar Jesus tala till folket om sig själv som livets bröd. Och du skulle kunna läsa om det här i kapitel 6. Men många uppfattar det där som ett hårt tal och ett tal som går stick i stäv med det de tidigare har lärt sig. Och då läser jag från Johannes 6 och vers 66 vad som händer. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12: inte tänker ni väl också gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus hade kommit till insikt att det fanns inget rimligt alternativ till Jesus. Hans bekännelse av Jesus som Messias, som Guds helige, hade bundit honom till Jesus för all framtid. Och i Matteus så står det ju att det här hade inte Petrus kommit på själv, utan det var Fadern i himmelen som hade uppenbarat det för honom. Och vet du, har man väl funnit Messias och har man väl fått en uppenbarelse över vem Jesus verkligen är, så finns inte alternativet att överge honom. Hur som helst, Jesus han fortsätter på den inslagna vägen och han förbjuder dem att tala med någon om det som de nu har sagt. Han är Messias. Även om han själv inte väljer att kalla sig Messias utan människosonen. Men han är inte den Messias som folket förväntar sig. De väntade en kung likt David som skulle upprätta Israel, befria dem från ockupationsmakten. Men Jesus, han hade inte för avsikt att ta på sig den rollen. Snart skulle han istället vända sina steg mot Jerusalem. Och den vägen, den är inte smärtfri. Och den vägen, den krockade fullständigt med människors uppfattning om Messias och förväntan på Messias. Ja, den krockade också med lärjungarnas. Och det ska vi se i de kommande verserna. Vers 31. Sedan började Jesus undervisa dem: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Vi hinner jubla några millisekunder åt Petrus svar om Jesus som Messias innan vi läser vidare. Genast så börjar Jesus tala om något nytt. Genast börjar han att sitt försök att föra lärjungarna in till nästa steg i uppenbarelsen. Det här är ju någonting helt obegripligt för lärjungarna. Jesus förkastad och dödad. Rakt på sak står det att Jesus talade med lärjungen om det. Både om hans död men också om hans uppståndelse. Det här, det blir en chock för lärjungarna. Och Petrus, som nu har fått lite tuppkam efter att ha fått beröm sedan tidigare, så känner sig han manad att ta sin mästare avsides och få honom på bättre tankar. Men nu får han höra att hans tankar, det är människotankar. Och att de går tvärs emot Guds tankar. Det han förespråkar, det Petrus just nu förespråkar, det är det som Satan vill. Den här gången är det inte en uppenbarelse från himlen. Den här gången är det frestaren som talar genom honom. Petrus, han vill inte höra talas om lidandets väg. Och det är väl inte så ovanligt att vi som Jesu lärjungar också i vår tid gärna stänger öronen för den vägen och ännu mindre att vi vill vandra på den. Och som en naturlig följd nu av det som har utspelat sig så börjar Jesus att tala om vad det är att följa honom. Jag läser från vers 34. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Jesus talar om att det finns ett pris för efterföljelse. Det kostar någonting att följa Jesus. Vi säger ju ofta att frälsningen är gratis. Och det stämmer ju utifrån ett perspektiv. Så kan det både upplevas och formuleras till en början. Om man ser det från vårt perspektiv. Vi har inte förtjänat det och vi kan inte förtjäna det, utan vi får ta emot frälsningen gratis, av nåd. Men om vi istället ser på frälsningen ur Guds perspektiv, så är den ju allt annat än gratis. För den kostade honom allt. Den kostade honom sin egen son, Jesus Kristus. Gud gav allt för vår skull, för vår befrielses skull. Och på samma sätt så är det ju med vår efterföljelse. Den har också ett pris. Att följa Jesus är att följa den väg han vandrar. Att ta sitt kors upp på. Att förneka sig själv och följa honom. Bakgrunden, tror jag, till att Jesus inleder den här undervisningen, det kan ju vara så att det är den stora tillströmningen av människor. De som ville bli botade men som inte direkt frågade efter Guds rike. Och det är väl inte speciellt annorlunda i vår tid heller. Så länge Gud är nåd och nådfull och snäll och delar ut sina gåvor till den som är i nöd. Och så länge talet om uppoffringar inte nämns, så kan många människor tänka sig vara med. Men efterföljelse och lärjungaskap är också en del av det som kallas evangelium. Det är så att säga en andra sida av myntet. Det andra steget i uppenbarelsen. Jesus måste få bli både vår frälsare och vår Herre om det kristna livet ska fungera. Den här bilden av att bära sitt kors, det syftar ju på den här tvärbjälken den dödsdömde var tvungen att bära till avrättningsplatsen. Vi vet ju hur Jesus bar sitt kors längs Via Dolorosa, hur han också sedan fick hjälp av en man att bära korset. Men att följa Jesus, det innebär ju, som texten uttrycker det här, att ta sitt kors uppå och att också förneka sig själv och att avstå från att vinna livet i den bemärkelsen att få leva som de flesta anses vara självklart, att hävda sin rätt, att ta beslut som gynnar en själv, att försöka få ut så mycket som möjligt av livet i den här världen för egen skull, för den egna tillfredsställelsens skull. Och för den som inte på allvar räknar med Gud, så blir ju det egna livet det viktigaste och det som man först av allt och i alla lägen måste tänka på. Men vet du, att följa Jesus innebär att ta emot livet som en gåva och med en uppgift som man faktiskt inte själv bestämmer över. För den som vill behålla bestämmanderätten går det eviga livet förlorat. Men att förneka sig själv, var beredd att ta korset på, var beredd att också utstå lidanden på grund av sin tro och sin bekännelse av Jesus Kristus, det kommer att leda till uppståndelse och räddning. I många länder runt om i världen så är det här så påtagligt. Det handlar om liv och död. Många människor får sätta sitt liv till bara för sin trohet till Jesus Kristus. I vår kontext så kanske det inte är på det sättet, i alla fall inte än. Men vi som Jesus troende så råkar vi också ut för den här kanske utanförskapet, den här ensamheten, föraktet, hånskrattet. De här värderingarna som många gånger krockar med världens värderingar. Valet står mellan att förneka Jesus eller att förneka sig själv. Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet med de heliga änglarna. Det är allvarliga ord. Att förneka sig själv innebär inte självplågeri, men det innefattar ett beslut om att sätta Jesus högre än sig själv. Och då behövs en uppenbarelse om vem Jesus är. Det behövs också en uppenbarelse om vad Jesus har gjort för oss. Att han har gett sitt liv för oss. Och ingen kan ha större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Du är en vän till honom. Och vi får be utifrån vårt hjärta. Ske din vilja. Låt ditt rike komma. Och så får vi också överlåta oss med allt vi är och har till Guds underbara kärlek och till Guds omsorg. Att han inte har för avsikt att lämna oss, utan att han vill ge oss kraft. Han vill vara med oss och han vill vaka över oss, beskydda över oss. Och så får vi ha framtiden för våra ögon. Där Jesus genom sina under och tecken har uppenbarat för oss det rike som i sin fullkomlighet väntar på oss en dag. Ett rike i fullkomlig gemenskap med honom själv. Utan kaosmakter, utan mörkerkrafter, utan sjukdom, nöd, ensamhet och vad det mer skulle kunna vara. Den blinde mannen i berättelsen här som vi läste i början av vårt avsnitt fick sina ögon öppnade i två steg. Lärjungarna hade nu förstått den första delen av budskapet, att Jesus är Messias, Guds son, och att han kommer med sitt rike. Den andra delen av budskapet återstår att ta in. Båtresornas tid är förbi. Nu börjar vandringen mot Jerusalem och mot korset. Vill vi fortfarande följa med då? Det skulle visa sig bli en ganska smärtsam vandring för lärjungarna. Och det kanske är så att de inte riktigt förstod förrän det hade skett. Som avslutning på den här delen så ska vi också läsa den första versen i det 9:e kapitlet. Markus 9 och vers 1. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Guds rike har kommit med kraft. Guds rike har kommit med kraft. Vad menar Jesus med det? Ville Jesus säga att han skulle komma tillbaka innan alla hans lärjungar hade dött? Det var faktiskt många i urkyrkan som trodde det. Andra har sedan tänkt sig att Jesus syftade på sin död och inte minst uppståndelsen. Det om någonting måste ju anses vara kraftfullt och verkligen ett uttryck för att Guds rike är i antågande. Andra har gett förslag på att det skulle syfta på andens utgjutande på pingstdagen. Men Markus, han tycks finna en annan förklaring till de här orden om att få se Guds rike komma med kraft. Det ska vi läsa om nästa vecka. Då Jesus tar med sig tre av sina lärjungar upp på det som vi brukar kalla för förklaringsberget. Och där visar han sin härlighet för dem. Så välkommen tillbaka då.